iPhone Bibel. Min iPad Bibel har jag också. Men håll den högt upp så här. Har du ingen bibel, håll upp någonting så att du är med i klubben. Halleluja. Säg så här: det här är min bibel. Jag är vad den säger att jag är. Jag har vad den säger att jag har. Och jag kan göra vad den säger att jag kan göra. Tack Gud för min bibel. Vad skulle jag vara utan den? Det skulle gå helt under. Men på grund av bibeln, Guds ordet, så kommer jag igenom varje gång. Varje gång. Varje gång. Halleluja, underbart. Tack ska du ha. Varsågod och sitt ner. Jag älskar Guds ord, det är så underbart. Tänk vad Bibeln är härligt. Jag vet inte om du har en tradition själv och att du läser Bibeln så här årlig. Och jag gör det. Det är min liksom dagliga frukost. Och när man läser den så tänker man så här: den är ny varenda morgon. Va? Jag har ju läst de här. Jag är en bibelläsare sedan väldigt många år. Va? Jag började läsa min bibel så fort jag blev frälst. Va? Det är många år sedan. Och ändå är det som att den är ny varenda morgon. Och jag tänker så här: har jag inte sett det här förut? Va? Somnade jag precis då när jag gick förbi förra gången? Nej, det är fantastiskt med Guds ord. Sen har ju Guds ord en förmåga också att belysa saker och ting utifrån den säsong som man befinner sig i. Så gamla bibelord som du har levt med för en viss säsong får en ny innebörd. Därför att du har också en ny insikt i ditt liv. Så det är fantastiskt. Ikväll ska jag försöka vara så komplicerad jag bara kan. För att imponera lite grann på dig. Nej, det fungerar. Det blir enkelt budskap ikväll. Är det okej för dig? Jag vet, i Stavanger, folk är ju kända för att vara väldigt, väldigt smarta människor. Så jag känner mig väldigt ödmjuk. Jag är en enkel bondpojk. Jag kommer från en stor familj och växte upp i en liten plats. Vet du? Så ut på Gären. I Sverige alltså. Typ där, man, bönder och fin folk. Det är min upbringing. Men sen fick jag möta Jesus. Halleluja. Och det snodde helt om för mig. Du förstår, jag växte upp den lilla platsen och jag tänkte så här att här ska jag vara tills jag dör. Va? Det är ju perfekt här. Va? Vi hade en bensinstation. Vi hade en skobutik där det fanns lite fotbollsskor man kunde köpa. Vi hade en sån här daglig handel där man kunde handla lite grann. Vi hade allt vi behövde. Jag tyckte det var perfekt. Jag hade en kompis som heter Håkan. Det är inte hans fel, men han heter det i alla fall. Och han och jag kan älska hela världen. Halleluja. Och sen fick Marie, hon har ju rest runt i världen också. Så hon kom in i min lilla värld och gjorde min lilla värld mycket större. Så då slutade jag i alla fall att bo där och flyttade till Uppsala. Och sen så har vi gjort mycket saker sedan dess. Det har varit en fantastisk tid och jag är väldigt glada för det. Och när jag åker tillbaka till Finnerö så tänker jag, det är alltså den platsen jag växte upp. När jag åker tillbaka dit så tänker jag, hur kunde jag bo här? Ja, men det kunde jag. Jag sa allt det här för att säga det här. Att Gud har en fantastisk resa för dig. Halleluja. Han har en fantastisk plan och resa för dig som han vill föra dig in i. Amen. Jag hörde att det var en del ungdomar här ikväll. Får jag se, har vi några ungdomar här ikväll? Nu, det är en liten testfråga här, va? Har vi några ungdomar här ikväll? Ja, amen. Det var precis vad jag ville veta. Hur många känner att du är ung här ikväll? Ja. Fråga din fru, hon kanske säger något annat. Men du känner att du är ung. Så att jag har liksom tänkt så här ikväll att jag vill preka så att jag får med ungdomarna också. Är det okej? Okay? Halleluja. Stefan. Amen. Jag har sett fram emot att komma hit. Jag är verkligen glatt med åt detta. Och jag är så tacknämlig. Jag har ju inte mött dig pastor förut på det sättet. Jag vet, jag kan min bransch och jag läser på, va? Så jag kan en del. Men Arnfinn har jag ju lärt mig att älska genom många, många år. Och respektera den här brodern som har stått i tjänst för Herren. Så där har jag liksom följt på lite annat sätt. Och jag ser att det är, halleluja, praise the Lord, underbart. Nu fick jag reda på att du är äldre än mig också, så det känns tryggt. Vi har en äldste broder ibland oss. Men man har hållit på ganska länge och man är glad för det. Men ändå så känns det precis som att vi bara har börjat. Så mycket som ska göras. Halleluja. Titta på din vän och säg så här: din bästa tid är nu. Ta nästa kompis också. Vänd dig till nästa granne och säg: din bästa tid är nu. Halleluja. Nu vet jag att en del säger det bara för att du är hövlig mot mig, så att du lyder vad jag säger nu. Men du kanske inte riktigt tror på det. Men Gud vill att du också ska tro på detta. Därför att, varför vill jag att du ska säga att din bästa tid är nu? Därför att det är den enda tid du har. Du är inte ens säker på morgondagen. Och gårdagen har du redan ätit upp. Så den enda tid du har är idag. Och den dagen, den tiden du har nu, är din bästa tid. Är du ung, din bästa tid är nu. Är du lite äldre, din bästa tid är nu. Är du gammal, din bästa tid är nu. Din bästa tid är alltid nu. Men du säger: Stefan, jag går igenom sådana grejer i mitt liv, det är så tufft nu, jag längtar bort någon annanstans, jag längtar att få bli äldre. Eller om du är lite äldre så längtar du att få bli lite yngre. Och så vidare. Men du förstår, verkligheten är ju denna, att det räcker att Jesus är den han är. Och jag tycker det är så underbart att det står om honom i Hebreerbrevet 13 och vers 8. Jesus Kristus är densamme. Det betyder, och är densamme igår, idag, så och till evig tid. Vad betyder det? Jo, Jesus är igår. Han är idag. Och han är imorgon densamme. Du var igår, du är idag och du blir imorgon. Men du har en Jesus som är igår, är idag, är imorgon densamme. Därför behöver inte du vara rädd och behöver inte känna dig missmodig för att du har en bakgrund kanske som är lite problematisk. Därför att din Jesus är igår. Han är densamme Jesus där. Och du behöver heller inte vara rädd för din framtid. För att Jesus har redan varit där. När du möter honom en gång så kommer han som är vänta på dig och säga: välkommen in i din framtid. Jag har redan varit här. Halleluja. Men han är också idag. Amen. Och han är densamme. Det fanns en gudsman i Bibeln som heter Moses. Och Moses fick ett uppdrag att gå till Israels folk och befria dem ur Egyptiens slaveri. Så säger ju Moses här: vem ska jag säga har sänt mig? Jag menar, liksom, jag kan inte bara komma, jag måste ju ha någon hälsning ifrån dig, Gud. Vem ska jag säga? Då säger Gud så här: jag är den jag är. Säg att jag är har sänt dig. Vilket namn. Ja, men mamma skickar ut dig liksom, ska gå och handla någonstans. Vad ska jag säga till? Ja, men det är bara jag är. Säg att jag är och sänt. Nej, men Gud kan säga sånt därför att han är sån. Han är presens. Han är närvarande. Han är i ditt liv hela tiden. Kan du säga amen till det? Halleluja. Så vi ska ha en helg nu och jag tycker om rubriken att livet som vi längtar efter, att det är någonting med det här livet som alla har inom sig, en längsel efter att skulle få bli så bra som det bara går att bli. Men förutsättningen för det är ju att Jesus får komma in och göra det han behöver göra och framförallt vara den han är i ditt liv. Och ikväll vill jag tala till om Jesus som någonting som du kanske inte har hört förut. Alltså det begreppet kanske du inte har hört förut. Bibelläsaren har läst det och är bekant med det kanske. Men du kanske inte riktigt har hört det här och inte riktigt förstått vad det står för. Så vill jag föra dig till Romarbrevet här ikväll, om det är okej för dig. I Romarbrevet kapitel 3 så står det så här. Ja, det finns så mycket fint att läsa där, men jag bara för att spara lite tid så hoppar jag in i vers 23. Det står det så här: alla har syndat, står det. Är det någon som känner igen sig i det? Finns det någon som finns med i ordet alla här? Hur mycket blir kvar när allt har det, när alla är där? Nej, alla har gjort det här. Till och med svenskar har gjort det. Och finländare, det vet jag att de har gjort. Norrmän kan jag tvivla på ibland, men jag förstår nog någonstans att vi finns alla i det här. Alla har syndat. Och på grund av det så saknar vi härligheter från Gud. Och så står det vidare i vers 24. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Smaka på det. Jag tycker det är så talande. Jag känner så här, de här orden som vi läser här ikväll, de är så otroligt viktiga för vår tid. Va? Vi lever i en makalös prestationstid. Va? En prestationstid som är egentligen olik andra tider. Därför att vi har krav på oss som egentligen inte går att formulera i papper eller i dokument eller avtal. Det är bara så här konstiga krav. Och vi har en ung generation som växer upp med så mycket prestationskrav på sig. Att förtjäna saker och ting. Och så står detta ord här, att vi får uppleva någonting. Vi får uppleva rättfärdighet utan att ha förtjänat det. Ju längre man får leva, ju mer blir man tacksam för sånt här. Alltså. Det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, i vers 25, genom hans blod ställt fram som en nådastol. Säg nådastol. Vilket underbart namn på en stol. En nådestol. Honom har Gud, vem då? Jesus. Gud har ställt fram honom som en nådastol. Och det här har triggat mig många gånger, och det triggar mig extra mycket när jag är i Norge och predikar. Därför att ni har så underbart namn för tro här. Ni säger till mig: Stefan, stole på Herren. Ja, mycket bra. Och liksom själva essensen av min preken ikväll, den är egentligen ett spörsmål till dig. Vem stoler du på? Nu vet jag att rätt svar i kyrkan är alltid Jesus, va? Så det är ju reflexmässigt vi säger sånt. Men i själva livet så vill jag ställa spörsmålet: är han din nådastol? Och det är ju lite speciellt när det står att Gud har ställt fram honom som en nådastol. Vad står det för? Till att ta sig emot genom tro, står det. Men vad representerar, vad kan en nådastol göra för dig? Du måste vara lite beläst för att förstå det där. Om man säger så här, Israels folk och judarna som liksom kunde kontexten, de fattar precis vad han pratar om för stol. Han pratar om en stol som fanns inne i tabernaklet. Han pratar om en stol som fanns, som stod ovanför förbundsarken, lagtavlorna, där liksom lagens krav bara var där och vittnade mot folket. Så stod det en stol på den där arken där. Och den där stolen representerar någonting. Den representerar nåde. Den representerar alltså det som vittnar emot oss. Så fanns det en stol som de kunde titta på, och den stolen representerar, även om det där vittnar emot dig, så finns det nåde för dig. Och nu lyfter vi upp det här och tar det många tusen år framåt här, och så talar Gud och säger så här: du vet, Jesus är den typen av nådastol. Finns det någon som behöver nåde här? Ja, det var nästan alla, ni andra behöver inte det, men jag tänker mycket på det här med stolar. Vet du. Alltså stolar är väldigt viktigt. Va? Vi sitter på stolar här ikväll. För att dra ihop det till två av de mest viktiga sakerna. Får jag komma ner? Helst inte. Nej. Nu blir det svårt. Det är för lågt. Är jag för kort där? nådastol. Jag är så frestad, vet du. Så jag håller på att övervinna en frestelse. Ja. Hej webbteven. Jag tänker på det här med stolen. Vad behöver du veta när du ska sätta dig i en stol? Du säger, Stefan, det har jag aldrig tänkt på. Nej, men jag har tänkt för dig nu. Två ting du behöver veta när du ska sätta dig i en stol. Nummer ett, att den är där. Jag har inte sagt att det här var djupt. Men det är väldigt praktisk undervisning här. När du ska sätta dig i en stol så är det väldigt viktigt att stolen är där. Vi har alla varit i situationer i livet där vi trodde att stolen var där. Vi tog det för givet på något sätt. Och här kommer vi. Och så har någon spelat ett practical joke med oss och dragit undan stolen och ner kommer vi på backen. Har du varit där någon gång? Har du upplevt det någon gång? Du trodde stolen var där, men den var inte där. Och du ramlar ner. Och det är väl en sak. Vad händer med dig nästa gång du ska sätta dig på en stol? Jag lovar dig, du tittar dig om innan du sätter dig nästa gång och du checkar av, är den verkligen där? Det är viktigt att veta att stolen är där när jag ska sätta mig. Nummer två är det här att sätta sig på en stol. Det är att den håller. För om den inte håller, ja, då vet du vad som händer. Du fick en sån där briljant idé att du skulle köpa en stol på Ikea. Och du vill imponera på frugan och sätta ihop den själv. Och du ägnar 3-4 timmar till att få ihop den här stolen. Glad i hågen kommer du ut och säger, men titta älskling, jag satt ihop stolen och det blir många skruvar över. Vi går i vinst här nu. Och så får vi upptäcka att stolen höll inte. Den höll inte trycket av dig. Man måste veta om det är saker man ska sätta sig i en stol. När du vet det så känner du dig bekväm. När du vet det så kan du slappna av i den där stolen. Och du förstår ju tanken här ikväll. När jag talar om stol så menar jag ju Jesus. Därför att han är ju vadå? Nådastolen. Ja, men Bibeln talar mycket om stolar så jag är inte ute och cyklar här ikväll. Utan Bibeln har mycket liksom ett mönster på något sätt. Vi har ju många olika uttryck för stolar. Vi har ju domstolen. Vi har ju nådastolen. Vi har Guds trone. Det är ett annat ord för stol. Där Gud sitter på sin trone. Han sitter på sin stol. Så vi förstår att det finns det. Och när vi talar om nådastolen, vad tror man kan finna där då? Jo, det är ju nåde. Amen. Vilket vackert namn på en stol. Halleluja. Det indikerar vad du kan finna med den där stolen där. Men inte bara det att du kan finna den, utan du kan också placera ditt liv där. Och det är egentligen det jag är ute efter ikväll. Och det var mitt spörsmål. Vart sitter du någonstans? Kan jag få 3 stolar här ikväll? Är det okej? Om ni ger mig 3 stolar. Om du... Nu blir fart på grejen här. Bara ryck loss 3 stolar. Bara för att illustrera lite vad jag tänker här. Här har jag 3 stolar. Nu sätter jag namn på de här stolarna. Jag kallar den där stolen för plats, för personen. Den längst bort. Och den här kallar jag för personen. Jag gör inte alls, det var den. Den där personen, där är platsen. Och där är prestationen. The place. The person, the place and the purpose. Lite häftiga på engelska. Jag vet inte hur det är på finska. Men personen, platsen, prestationen. 3 stolar här. Och jag vill gärna tala lite grann om den här. Platsen. Jag tycker det är intressant att när vi läser skapelseberättelsen så förstår vi att Gud skapar platsen innan han skapar personen. Därför att det är sån Gud är. Gud visste jag måste ha en plats att föra personen till. Det är viktigt med en plats. Det är viktigt att veta att man har en tillhörighet. Det är viktigt redan från tidig ålder så vet ju du att det där är betydelsefullt. Att få känna att jag har en tillhörighet, att jag har en plats. B- Både du och jag vet ju, vi har varit i lägen i livet där vi inte riktigt är säkra på det, va? Har du varit det någon gång i ditt liv? Ni ska spela fotboll. Och man börjar räkna liksom, ja, jag väljer dig och jag väljer dig och jag väljer dig. Och någonstans så, med din matematiska hjärna, så inser du att de kommer inte välja mig, va? De väljer bort mig istället. Det är ingen skön känsla att inte bli vald, va? Det är ingen skön känsla att inte liksom få känna att man har en plats, va? Du vet, människan kan gå väldigt långt för att få uppleva eller få känna känslan av att jag tillhör, va? Att jag har en plats. Vi har med ungdomsgängen, va? Som får dra på sig en sån här väst och får känna, nu är jag med i klubben här. Du vet att unga människor som är osäkra i grunden kan göra väldigt mycket saker bara för att få veta att jag har en plats. Gud vet att det är så. Och därför vill han att du ska veta att det finns en plats för dig. Alltså, nu känner jag att jag predikar bättre än vad du ger gensvar, men det är jag van med. Du förstår, personen behöver en plats, behöver en identitet, behöver veta att, och också ett fundament. Frågan var ju ikväll, vem stolar du på? Var har du din utgångspunkt? Var är din förtröstan någonstans? Vem litar du på? Alla människor har det behovet. Och rent mänskligt så är det så. Jag vet inte, jag flyger ganska mycket. Jag har flygit hit. Och då man får ett boarding card. Jag vet inte hur många gånger jag tittar på det där. 8C. Vad var det nu? 8C. Ja, just det. 8C. Och till och med när man liksom ska in i gången där, så man, var det 8C eller 8B, så är inte någon annan, eller så jag missar min plats på något sätt. Man är lite sån där i livet, va? Nu sitter du och tycker så här, vad rolig du är, men du är ju likadan. Precis likadan, jag kan din sort, vet du. Du är människa precis som mig. Har du varit på någon bjudning någon gång, någon bröllopsbjudning kanske eller något sånt där? Och liksom, jag har haft mycket vigslar, så jag tycker det är kul att spana in människor. Och då har de ju alltid den där liksom, tavlan med alla namn på var man ska sitta någonstans. Inte i Norge. Ja. Och det är intressant att se att folk slappnar inte av förrän de har gått och funnit fram till, vart sitter jag någonstans? Var är min plats? Och en del tar det till ett steg till. De går även in i festlokalen och kollar lite grann att det verkligen stämde det där på kartan. Och låtsas om de inte gör det. Man kikar lite så här, va? Kollar på sitt namn där. Och först när de har fått upptäckt, jag har en plats, då kan de slappna av. Då kan festen gå igång. Jag vet inte om du har varit med om det här någon gång, men om du har varit med om det, att du går och letar på den där kartan där och du hittar inte, som inte Oskar Jönsson där, det finns inget namn där, så upptäcker du att de har inte skrivit in ditt namn där. Hur känner du dig då? Ja, det beror lite grann på hur trygg och säker du är, men de flesta människor känner det gnager lite grann det där. Så går du till värdinnan och säger, du, jag hittar inte mitt namn på tavlan där. Och då kan ju inte en av två saker hända. Även en duktig värdinna så, men jag kära någon, och jag tar på mig helt ansvar för det. Jag bara glömde Oskar Jönssons namn. Jag glömde, undskyll mig, hon håller på det. Under tiden så vinkar hon till sina soldater och springer och fixar en stol till den där nu och så vidare. Så får du sitta ute på kanten där med plastglas och lite extra sån här. Va? Och du inser någonstans att det är inte så jättekul den här festen, va? Eller också så säger de till dig, vadå Oskar Jönsson? Det finns ingen Oskar Jönsson här. Ja, men jag ska ju det. Ja, men det. Och så upptäcker du att du går på fel fest. Va? Det kan också hända. Men just det med plats är viktigt. Va? Och du förstår, skillnaden mellan Gud och djävulen är ganska stor. Men en av de skillnaden i hur de här två opererar, det är att Gud skulle aldrig manipulera platsen. Fienden, en av hans främsta tricks, det är att manipulera platsen. Därför att om han kan börja villkora platsen och säga så här, du har en plats om du gör det här, då har du en plats. Men om du inte gör som jag säger, då tar vi bort den platsen. För då kan han få dig och mig att göra ting och tänka ting och uppleva ting som vi annars inte skulle göra. Om vi känner oss osäkra på platsen, då blir vi osäkra i livet. Gud skulle aldrig göra så. Vet du att du har en stol i himlen med ditt namn på? Och den stolen, den var skapad och gjord där långt innan du ens kom på tanken att bjuda in Jesus i ditt liv. Jag älskar den här berättelsen om den förtappte sonen. Vet du? Eller den återvändande sonen, står det. Jag gillar den berättelsen. Du känner till den. Jag tycker om den berättelsen därför att den handlar lite grann om människor i livet. Det finns en del saker som vi inte tänker på när det gäller den sonen där. En sak som gjorde att sonen kunde få en sån upprättelse, det var att grabben var uppriktig. Han var uppriktig när han lämnade och han var uppriktig när han kom hem. Han sa jag vill båda gångerna. Och han sa det till sin pappa, va? Vi talar inte så mycket om tragedien med han som var hemma. Han var inte uppriktig. Han ville bort. Den andra ville hem. Och när han kommer hem, den här unge grabben, så upptäcker han platsen är kvar. Halleluja. Det är många som ska få upptäcka det. Du kanske tror att Gud sopar undan den där platsen och bytte ut stolen och satt in någon annan. Det kommer han aldrig göra. Därför att platsen är betingad med Jesus själv. Halleluja. Halleluja. Och jag tror någonstans att vi kommer få upptäcka himlen där det finns en del tomma platser. Det är för dem som hade en plats men inte kom. Och då säger man, kommer inte Gud bara ta bort det? Det blir lite svårt där om det är lite glapp där och lite så. Gud kommer aldrig göra det. Det kanske finns en konkurrens om din plats. Kanske finns någon som säger, men Gud, varför ska du behålla den där platsen? Du ser, hon kommer ju aldrig. Hon kommer inte komma. Och då säger Gud, hon kommer. Och platsen är kvar. Du har din plats, men den här platsen är hennes plats. Den kan ingen ta. Du förstår, den här platsen, vad står det? Honom har Gud ställt fram som en nådastol utan att vi har förtjänat det. Platsen, den är villkorad bara av Gud själv. Det är Gud som bestämmer det här. Det har ingenting att göra med förtjänst. Du har den inte för att du har förtjänat den. Du har den därför att han har bestämt det. Halleluja. Det störde honom där. Den äldre brodern där som bodde hemma på gården, det störde honom att platsen var kvar. Varför störde det honom för? Jo, därför att han tyckte inte att hans pappa var schysst här, va? Utan han vände sig till sin pappa och säger, du, han där, va? Han kallar honom inte för sin bror ens, utan du, han din pojk där, han har varit ute och snurrat runt här och med horor och allt möjligt. Du vet, om du läser den berättelsen så står det inte att han höll på med horor. Det kanske han, det vet vi inte. Men det står inte det. Jag undrar vad den äldre brodern funderar över. Vad han la i det här som han, den yngre pojken, höll på med. Kanske var det han som ville hålla på med de där grejerna. Men så, jag har ju inte gjort det. Jag är ju här. Men så fort han kommer hem, ja, vad gör du då? Du öppnar upp platsen för honom och han bara får komma och sätta sig där. Han får bara in. Kära någon, han borde ju få komma in i en karens, va? Han är ju full av lopper. Han har ju varit med svinen, va? Känner du inte hur han luktar här? Och fadern bara säger, han ska med här. Han ska in här. Sätt på honom nya kläder. Få fram ringen igen. Sätt på den på fingret på honom. Därför att han ska ha full status på en gång. Halleluja. Jag sa halleluja. Kristet möter det här. Alltså just det här att platsen är där, va. Och den är liksom inte villkorad av hur du och jag gör. Utan den är villkorad av en enda person. Och det är Herren själv. Och det här är viktigt att vi har med sig. Därför att ni har ju två andra stolar här. Min fråga ikväll var ju, vad stolar du på? Därför att vi har ju den här platsen också som kallas för prestationen. Det är så vanligt att vi istället för att ha vår tillit där tilliten ska vara, det vill säga i Jesus, i vem vi är i honom och i att vi stoler på honom och det han står för, så det är så lätt att vi börjar stole på vad vi gör. Att det vi gör blir det vi stoler på. Och vad jag menar med det är att där har vår tillit. Åh, det här är en väldigt dålig stol att stole på. Det är en bra stol att ha i livet, men det är ingen bra stol att stole på. Halleluja. Varför då? Jo, därför att prestationen, det vi gör så att säga, det borde vara någonting som flödar ut ur den här platsen. Det vill säga att jag har en plats, jag har en säkerhet, jag har en grund, jag vet att jag tillhör, jag behöver inte förtjäna det genom massa prestationer, utan jag har den redan, men jag kommer att ha gärningar, men de gärningarna kommer inte vara byggda på att jag ska erövra någon plats, utan jag har redan en plats, och på grund av att jag har min plats så kommer jag ha goda gärningar också, halleluja. Och prisat vara Herrens namn. Amen. Varför är det viktigt för? Jo, för att den här platsen, alltså prestationsplatsen, det jag gör, det kommer att ändra på sig. Det du gör idag kanske du inte gör imorgon. Det du sysslar med nu, det kanske du inte kommer att syssla med sen. Och du vet ju vilka kriser människor går igenom, till exempel när deras arbete förändras. Kanske blir de av med sitt jobb. Om de har byggt sin stol här. Och de stoler på det. Ja, men jag är ju den här personen. Det är ju det jag kan. Det är ju det jag är. Jag har min identitet i vad jag gör. Då får jag sådana onödiga slitage i mitt liv. När jag går igenom förändringar. Och vi behöver inte prata om dem där ute om man säger så. Utan vi kan bara lyfta rakt in i menigheten. Du har spelat fiolin i fiolinkören i 50 år, va? Det har blivit din stol. Och helt plötsligt så lägger de ner fiolinverksamheten. Och då säger man, vad ska jag göra nu? Frugan får ju inte spela för, hon hatar ju det här ljudet. Vem är jag nu? Jag fick ett så morsomt mejl. Nej, jag får inte gå ner här. Jag fick ett så morsomt mejl. Det var några år sedan, jag fick för mig, det var säkert djävulen, men jag fick för mig att jag skulle raka av med mustaschen. Usch, jag hade fruktansvärt då. Men jag var under attack den där dagen. Sen skulle jag raka av mig, jag hade haft mustasch i alla år, va? Och sådär, och ingen sån här liten, jag hade stor som en valdross, va? Och jag har ju varit ungdomspastor i så många år, va? Så att, och jag har ju sett, i många år har faktiskt varit det. Så ungdomar har ju vuxit upp liksom under liksom det här ledarskapet och sett den här mustaschen. Och så rakade jag bort den, va? Då fick jag ett aggressivt mejl från en av de före detta ungdomarna. Hon är ju 40 år nu. Så skrev hon till mig så här. Du, vad har du gjort? Har du rakat av den där mustaschen? Jag har ju vuxit upp med den där mustaschen. Och sen så tillade hon i mejlet. Vem är jag nu? Då kände jag, oh. Alltså hon fick en identitetskris för att jag rakade av med min mustasch. Oh. Då har man satt sig på en stol som inte håller, det kan jag lova dig. Det är så lätt att man sätter sin tillit till ting som kommer att förändra sig. Ni säger ju i Norge så här när ni är besvikna, skuffade. Jag stolte ju på dig. Säger ni inte så? Och ni låter så där också som jag låter nu. Jag stolte ju på dig. Och du svikte mig. Det är det som är problemet. Du stoler på fel person. Det finns bara en som aldrig kommer att svikta dig. Och hans namn är Jesus. Han kommer aldrig flytta stolen. Han kommer aldrig dra undan den. Och hans stol håller alltid att sitta på. Halleluja. Men så blir jag aldrig skuffad då, säger jag, när jag har Jesus som stol. Jo då, det blir du. Men det blir inte så djupt. Du blir skuffad. Det blir man ju ibland sådär. Du blir skuffad på din kone, du blir skuffad på dig själv och du blir skuffad på katten och underlaten och sådär va. Och så skjuter du dem och sen går det över va. Färdig med det va. Det går liksom inte på djupet va. Det är klart att vi blir besvikna, säger vi i Sverige. Jag blir besviken på dig. Det är klart vi blir det. Men du vet, det blir inte en livskris. Därför att vi har inte vår stol där. Vi har inte vår stol i våra prestationer. Vi har inte vår stol i personer. Vi har inte vår stol i sammanhang. Vi har vår stol hos den enda stolen som håller. Det är Jesus Kristus. Halleluja. Jag sa halleluja. Amen. Det är där vi har vår stol. Och det är så här att det är så skönt att få upptäcka faktiskt var jag har min stol någonstans. Ibland får jag upptäcka det när jag går igenom en förändring i livet. Jag kanske har satt otillbörlig tillit till kanske någon person eller något utförande jag håller på med. Så jag har liksom blivit identifierad med det här. Jag har blivit det jag gör. Istället för att vara den han säger att jag är. Och då får jag upptäcka det och så får jag snabbt komma tillbaka till den stolen som håller. Halleluja. Därför att jag känner med mig själv att om jag blir besviken på en människa så blir jag det av olika händelser. Men då tänker jag till en gång till. Livet har lärt mig det. Tänker jag till en gång till. Stefan, varför blir du så besviken? Varför blir du så skuffad? Vad kunde du förvänta dig, Stefan? Det här är ju en människa. Varför blir... Jo, därför att någonstans har jag lagt så mycket tillit där, va? Så att då kommer besvikelsen som ett brev på posten. Ingen människa kan leva liksom upp till den stolen som Jesus representerar. Bara Jesus själv. Halleluja. Någon minut bara om personen, va? Det är ju du, va? Det är ju jag. Man kan ha sin stol där också. Jag menar, jag ser många unga människor här. Du kan ha din stol där just att du är ung. Då säger jag bara grattis. Jag säger till unga människor, ta bilder på er. För det där kommer att ändra på sig. Passa på medan du har lite tänder och lite hår kvar, va. Sen går du igenom lite olika händelser i livet där du får upptäcka att du får hårväxt där du inte trodde du kunde ha hårväxt, va. Ta bilder. Så du kan... göra som den svenska nationalsången, drömma om fornstora dagar. Personen. Man kan ha sin tillitsplats här. Vem man är som människa, sin personlighet, sina talenter, sin charm, allt möjligt sånt här, va? Som vi alla människor har. Och det kan bli en sån stor tillitsplats så den kan bli helt ödeläggande. Därför att du kommer upptäcka i livet att du håller inte att sitta på. Vi upptäcker det efter ett tag. Vi kanske trodde att vi hade vad som krävdes. Vi kanske trodde att vi räckte till. Och så får vi möta något övermäktigt. Någonting som bara gör att liksom stolen går sönder, va? Alltså många människor, den de kanske mest skuffade på i livet är de själva. Jag kunde inte ens hålla det löftet. Jag kunde inte leva upp till det. Jag kunde inte göra det där. Men vem är jag egentligen? Vet du vad du är för någonting? Du är en människa som behöver en annan stol än dig själv att sitta på. Du behöver en stol som håller. När du inte klarar längre, när du inte orkar längre. Så faktiskt, min vän, det är inte så jättefarligt. Därför att det finns en stol som håller. Och den stolen är Jesus Kristus. Och i honom så kommer du få uppleva att även om du fallerar, så fallerar inte han. Även om du liksom inte räcker fram, inte räcker till. Det är inte hela världen. Det är bara det att du är människa. Så kommer du få upptäcka, det är inte du som bär hela världen i din hand. Det är Gud som gör det. Halleluja. Han håller hela världen i sin hand. Du är en del av världen och han håller dig också. Halleluja. Du stoler inte på dig själv. Du stoler inte på dina egna evner. Du stoler inte på liksom dina förmågor och allt det där, va. Du stoler inte på ditt utseende. Säg tack och lov. Du stoler inte på om du är från Norge eller från Sverige eller från Finland. Vi gör inte det. Därför vi vet någonstans att det håller inte. Var en som kom fram till mig, man var predikant så länge, så kom han till mig och sa, Stefan, du ska veta det, jag är så glad. Jag bara känner att jag kan stole på dig. Och du vet, när jag hörde, jag blev så nervös. Jag blev så nervös. Jag har ingen bra stol. Och jag sa till den här personen, jag sa, snälla, du gör inte det. Vandra med mig en vecka, du kommer att sluta stole på mig. Men det kan ju vara så ibland att man ser människor i olika liksom, roller och funktioner och så där. Man tänker att den där personen behöver aldrig gå på toaletten. Den där personen har inga dåliga lukter. Men det kan jag tala om, varenda en som sitter där inne, du går på do du också. Alla människor är människor. Och alla människor har svagheter, krämper, olika ting i livet. Det finns ingen människa som kan vara den platsen som Jesus är. Men det behövs inte heller. Därför att vi har redan en Jesus som väl fyller upp den här funktionen. Han håller jämt. Halleluja. Oh! Han är likadan hela tiden. Och han håller att stole på. Halleluja. Och allt folket sa, amen. Jesus, nu tackar vi dig för att vi får verkligen se dig som vår nådastol, Herre. Att vi får se, Jesus, att du är den du är, Herre. Att du inte har kommit i våra liv för att vi skulle förtjäna den här platsen som du har gett oss, Herre. Utan du har kommit in i våra liv, Herre. Och gett oss den här platsen utan att vi förtjänar den, Herre. Och vad svårt det är för oss att gripa detta. Men hjälp oss, Herre. Hjälp oss att förstå att allt som kommer ifrån dig, Herre, är gratis, Herre. Det är av nåde, Herre. Halleluja. Det är av nåde. Tillåter du mig bara ge dig ett bibelord till? Jag bara älskar det sammanhanget. Och halleluja. Det står i Efesierbrevet, du kan bara lyssna här, va? Kapitel 2, vers 6. Det står, Johan står där. Har uppväckt oss med honom. Och satt oss. Placerat oss alltså. Med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att visa sin, i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta. Genom tron. Halleluja. Inte av er själva. Guds gåva är det. Jag vet inte hur det är med dig, men jag är ju svensk, va? Så jag får ju ta det här som ett svensk fenomen. Som svensk kan jag tycka att jag finner det svårt med gratis grejer, va? Varför tycker jag det? För? Jo, det är för att det är liksom, du vet när någon kommer och säger, här får du det gratis, va? Svenskar är ju så misstänksamma, va? De är så skeptiska på något sätt, va? Så de tittar på det och tänker så här, vad är det för fel på den här? Varför vill du ge den här till mig för? Något fel på den här? Eller vi tänker, vad är det för hake? Du vet, de står och delar ut pölser i butiken. Du får tre skivor där, va? Och det är ju inte för att de älskar dig, va? Utan de älskar dina pengar. Så de kan kalkulera, vi ger dem tre skivor pölser, för så kommer hon att gå och köpa fyra paket med pölser. Så här. Det är så det här går ut på. Och lite grann har vi det med oss, va? Så vi tänker att det måste finnas en hake med det här. Det måste finnas någonting som liksom, så att säga, huh. Så det är två sidorna i det här. Den ena sidan är ju det här att vi inte riktigt förstår vad en gåva representerar. En gåva representerar just det här vackra i att det är en gåva som inte kräver en motprestation. För så fort det krävs en motprestation så är det ingen gåva längre. Men om det är en gåva, då har den inte det elementet i sig. Och eftersom vi är vana att de gåvor vi får, det är ju inte såna här kristna bilar till exempel, alltså Mercedes, va? Det är en kristen bil som vi vet, va? Jo, men alla visa män, de navigerar efter stjärnan, va? Jag måste fördjupa dig den där. Utan de vanligaste går det får, det är ju liksom inte mycket värde, va? Och därför blir det så svårt att det mest värdefulla av allting levererades till oss gratis, va? Som en gåva. Det är svårt med gratis grejer. Det är svårt med gratis grejer. Det här jag talar om ikväll är gratis för dig och mig. Men det är inte gratis för honom. Har du tänkt på en sak? Det finns ingenting som är gratis. Du tror det när du bor hemma hos din mamma och pappa. Att det är vattnet som du duschar i med tre timmar i taget och så vidare. Du tänker att det är gratis. Att du kan ha elen på hur länge som helst på nätterna och så vidare. Du kan surfa hur mycket som helst och så vidare. Underbart, det är gratis här. Jo, för dig ja. Men det finns någon annan som betalar räkningen då. Det bästa som kan hända ungdomar är att de får skaffa sin egen hybel. Och får betala sin egen elräkning. Betala sin eget vatten och allt det där. Och då vaknar man upp till verkligheten. Gratis grejer. Halleluja. Det som är gratis har alltid en kostnad. Och ska vi förstå den här gåvan som vi har talat om ikväll, så måste du och jag ta en vandring. Vi måste vandra upp till en plats som heter Golgata. Där måste vi titta. Och där finner vi ut vad kostnaden är för det som blev gratis för dig och mig. Kan du säga halleluja? Hur räknar man ut värde? Det finns några parametrar. En har jag redan berättat. Det är själva kostnaden. Vad kostar den här saken? Jag älskar ni norrmän, jag är ju mycket i Norge, så att jag är ju halvnorsk själv. Jag har ett norskt hjärta, känns det som. Och då kommer ni ibland, det händer faktiskt, någon kommer till mig och säger: Stefan, jag sätter sån pris på dig, Stefan. Jag tycker det är så vackert, va? För vi svenskar säger ju inte så. För då tittar man, är det en prislapp här? Alltså? Sätter pris på det. Fast i det norska språket är en annan klang, va? Jag sätter som pris på det. Alltså jag värderar dig. Jag är tacknämlig för dig. Det är det ni menar när ni sätter pris på någon. Svenskarna, det är ju bara, vad kostar det? Det är prislapp, va? Men det är så, sätt ihop de här två sakerna, så är det precis det vi pratar om. Jag sätter pris på någonting för jag förstår prislappen. Jag förstår att det här kostar någonting. Det har ett oerhört värde. Kan du säga amen till det? Frälsningen behandlar vi på det sättet. Att det har ett värde. Det betyder så mycket. Därför måste jag vandra upp till Golgata. Jag måste gå dit med mitt hjärta. Jag måste titta upp på han som hänger i mitten. Och jag måste tänka, vad han gjorde detta för mig. Jag stod och lyssnade på några vänner från evangeliecentrum. De vittnade, så var det en man där. Han stod upp och vittnade, så sa han så här: Jesus döde för mig. Och för en svensk så låter det som en sång, va? Han döde för mig. En annan kom och sa till mig, så Stefan, jag är så deprimerad. Alltså, är du det? Man kan inte vara deprimerad om man säger så. Jag är så deprimerad. Det gick upp. Han döde för mig. Han hade fattat det. Han förstått att där vid korset så betalas priset för det han hade fått uppleva gratis. Och därför var han så tacknämlig. Han satte pris på det Jesus hade gjort. Sätter du pris på det Jesus har gjort? Det beror på om du förstår värdet. Du vet, vi har ju en del, är det någon som har en penna här? Jag vet att jag pratar över tiden här nu, men det här är eftermötet, säger vi. Det här, nu kom han med en penna här, va? Det här är en sån här bickpenna. Pennor är kända för två saker. Nummer ett, för att aldrig finnas. Har du varit med om det någon gång? Jag hade ju en penna. Hallå, är det ingen som har en penna? Du vet ju hur snacket går där hemma. Vet du varför? Nummer två, de här har en väldigt svekfull karaktär. Det här är riktiga svikare, det här, vet du. Den där pennan till min broder där borta. Men på vägen över hit så han börjat svika honom och säger: Stefan, vad fin du är. Jag tror jag stannar med dig. Svikare, vet du. Hur många pennor har du hemma hos dig som inte är dina? Titta på dem får du se. Det står ju tandläkare och det står bilservice och allt möjligt. Det var ju inte dina pennor. Är du en tjuv eller? Nej, det är självklart pennans fel. De är ju svekfulla de här. Och jag tänkte jag ska testa det med mig själv. För att varför är de så svekfulla? Jo, därför att den här betingar mycket ringa värde. Kanske 40 öre eller något sånt där, va? Max. Därför köper du på grossisten. Du köper 400 pennor. Efter 3 veckor är alla borta. Varför då? Du behandlar dem utifrån deras värde. Så vad händer då? Ja, det är ingen fara. Ta en penna och så vidare. Så snart har du alla pennor borta. Så jag tänkte säga, jag ska kolla med det här. Så jag gick och köpte mig den dyraste pennan jag vågade köpa. En Mont Blanc-penna. Du vet, med en sån Davidsstjärna uppe i toppen. Den vit. Vet du varför de pennorna är så speciella? Med en sån här vit Davidsstjärna uppe i toppen. Du vet vad jag pratar om, eller? Mont Blanc. Svindyra pennor. Det var nämligen så att Hitler, han ville ha den bästa pennan, va? När han skrev på sina liksom, avtal som han aldrig höll. Va? Och då var det en judisk ingenjör då som skulle göra det, som skulle få till det där. Så då satt han en Davidsstjärna i toppen där utan att Hitler fattade det. Så varenda gång han skrev det med den där pennan så var det en Davidsstjärna som tittade upp i ögonen på honom. Tyckte det var lite kul, så jag tänkte jag ska ha en sån penna, tänkte jag. Så jag köpte en sån penna, den var så dyr. Så jag har fortfarande inte berättat för Marie vad den kostade. Det här är ju 25 år sedan då. Jag fick betala på den i flera år, va. Därför jag skulle testa mig själv. När jag fick den pennan och jag hade också förstått kostnaden, för det var jag som fick ta den. Tror du att jag behöll den pennan? Ja, det gjorde jag. Du vet, jag har ju jobbat många år på Livets Ord, va? Där är de ju tjuvar allihop, va? Så någon frågar så här: Stefan, kan jag få låna din penna? Aldrig i livet. Du kommer inte i närheten av min penna. Jag kan dig, va? Du kommer att ta den här pennan. Nej, jag lovar. Och det hände många gånger att jag ändå lånade ut pennan till någon. Och så tog han pennan och så gick han iväg. Och så fick jag stoppa honom vid dörren och säger: Du har något i din bröstficka där som inte tillhör dig. Va? Du, pennan där. Det är min penna det där. Jaha, ursäkta mig. Han fattade inte kostnaden, men det gjorde jag. Jag satte pris på den. Halleluja. Om vi gör så med sådana ting i livet. Du vet ju din fina bil, va? Inte ens frun får ju åka i den. Du vet ju tingen som du sätter pris på. De är du rädd om. Ett annat sätt att förstå värde, det är det vi kallar för affektion. Affektionsvärde. Jag tycker det är så intressant. Vad är det folk vill rädda när huset brinner ner? Vad kommer de ut med? Ja, det är märkliga grejer de kommer utspringandes med. Man kan ju tänka att de kommer ut med plasma-tvn eller nya soffgruppen. Eller så. Nej då, det brinner bara upp. Så kommer de ut med några fula tavlor, några konstiga grejer och några foton och sånt där som inte är värt någonting. De är villiga att offra livet och springa in i elden där för att komma ut med något gammalt foto och något gammalt tant. Tänk, kära någon, du missar tvn där som kostar 25 000. Nej, det spelar ingen roll. Jag ska ut med fotot här. För det är fotot av bästemor som inte lever längre och det är det enda fotot, bilden vi har kvar på henne. Affektionsvärde. Det betyder, det kanske inte är värdefullt för någon annan, men för dig är det värt allting. Båda de två sakerna, parametrarna, använder vi när vi talar om nådastolen. Jesus är värd så oerhört mycket därför att han har betalat ett sådant pris. Jesus är värd för mig så oerhört mycket därför att han har berört mitt liv. Andra kan gå förbi korset och spotta på det och vara fräcka och tala. Men för mig så betyder det allting. Han döde för mig. Vi sätter ett pris på honom. Halleluja. Och därför så handskas inte vi med gåvan på ett felaktigt sätt. Utan vi tar emot den som en gåva. Men vi förstår samtidigt vad värdefull denna gåva är. Jesus, det vill vi ikväll här. Det vill vi göra ikväll, Jesus. Åh, halleluja. Ingen kunde göra det du gjorde, Jesus. Ingen kunde ge oss det du har gett oss, Herre. Och Jesus, det enda sättet för Herren att ge oss det här, det var just genom att det var en gåva. För det finns inget sätt som vi kan betala. Det finns ingen möjlighet för någon av oss att kunna prestera eller förtjäna den här platsen. Vi kan endast ta emot den som den gåva som det är. Och Jesus, vi gör det ikväll. Vi gör det ikväll. Ska vi resa oss upp, vänner? Bara stå inför Herren. Vi bara prisar och lovar dig, Jesus. Vi bara prisar och lovar dig, Herre. Halleluja. Men vi står här ikväll, jag ska inte hålla på så länge till. Jag skulle gärna önska att vi bara sjunger någonting och sen, jag brukar göra så här att vi gör om det här nu lite grann till ett bönemöte. Och att för dig som känner att du har behov av förbön ikväll, kanske du behöver känna det här att du bara tar ett bevisst valg i ditt liv att göra Jesus till din stol, att göra Jesus till din tillitsplats, att Jesus är den personen som du sätter din fulla tillit till. Jag vet ju, eftersom du har levt ett liv, att du har prövat många stolar i ditt liv. Du har prövat många tillitsplatser. Du, precis som jag har gjort. Och vi gör det, vi människor. Ibland prövar vi pengarnas liksom hållbarhet. Vi prövar vårt arbete, vi prövar vänner, vi prövar dit och vi prövar det där. Och varenda gång så blir vi skuffade. Därför att vi upptäcker stolen höll inte. Den höll inte hela vägen. Men då tänker du, det är en katastrof. Nej. Det kan vara början på en ny plats i ditt liv. Att du får upptäcka att det finns en stol som håller. Halleluja. Den håller i alla tider. Den har hållit sedan i 2000 år har den här stol hållit. För människor som har sökt sin tillflykt här. Den stolen håller. Jag skulle vilja uppmuntra dig, min vän, att göra Jesus till din tillitsplats. Säg, Jesus, jag vill stole på dig. Jag vill hålla mig till dig, Jesus. Och jag litar på att du är där. Och jag litar på att du håller. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Och om du behöver fatta något beslut. Kanske har du liksom hamnat i en skuffelse. Upplever det att det är liksom. Att du är besviken på någonting. Eller någon. Kanske på dig själv. Och så vidare. Ställ dig lite nya spörsmål. Har du satt dig på fel stol? Har du satt dig på en stol som visar sig inte hålla? Kom då till nådastolen. Kom till den platsen som håller. Den platsen, den finns för dig. Och det som är så underbart, att när du kommer till den platsen, så kommer inte Herren säga till dig, ja men det var ju det jag visste, det var ju det jag sa. För på den platsen finns det ingen dom. På den platsen finns det ingen fördömelse. På den platsen finns det bara trygghet, stabilitet, hållfasthet. Halleluja. Prisat vare Gud. Kom till den stolen. Kom ikväll. Halleluja, tack Jesus. Tränger du förbön? Tränger du att vi ska bedja med dig? Tränger du att Jesus liksom blir påtaglig i ditt liv? Så är den här platsen öppen för dig. Halleluja, prisat vare Gud. Amen. Jag tror vi gör så här. Vi sjunger tillsammans och prisar Gud. Och tränger du förbön ikväll, jag öppnar det på det sättet. Du är välkommen att komma oavsett vad det är för behov du har. Så öppnar vi för det och så ger det en möjlighet att kunna finnas med i förbön här också. Ska vi bedja tillsammans, halleluja, amen, tack Jesus. Och innan de börjar sjunga så säger du så här. Jesus, du är min nådastol. Där har jag min plats. Tack för det, Herre. Jag flyttar in hela mitt liv in i den stolen. Jag flyttar in min familj. Jag flyttar in mina pengar. Jag flyttar in mina prestationer. Jag flyttar in mig själv som person. Alla mina källor har jag i dig. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Ska du inte ge Jesus en applåd bara? Bara tacka honom. Prisa honom. Lova honom. Ära honom. Halleluja. Prisat vare du Jesus. Amen. Nu prisar vi Gud. Och sjunger en sång. Och så är du välkommen för förbön om du vill ha det. Så beder vi med dig. Amen. Halleluja.